Alltså man blir lite grann så här oövervinnelig, jag ska inte säga, men man kan ta vara på sig själv och känner att man, liksom, man är ett med naturen. Jag tror det som är mycket, mycket avtjusning. Va? Att man, liksom, man är där, och man är inte där på besök, utan man är där som en del av helheten.
I randonörcykling är resan målet och utmaningen mer mental än fysisk. Vi pratar om att cykla väldigt långt i det sista programmet av Ute med P1. Och så ska vi återknyta till ett tidigare program. Hur har det gått i Sjöbo med projektet där långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa får hjälp att komma ut i naturen?
Jag tror inte jag hade varit tillbaka så fort i arbetet som jag är. Jag är tillbaka 100% nu. Och jag tror inte jag hade varit tillbaka redan om det inte vore för det här.
Men först ska vi ut och cykla. Jag heter Linnea Lotto och möter långdistanscyklisterna som både cyklar och anordnar lopp, Åsa och Henrik Hitting, i deras villa i Södertälje.
Det är många cyklar.
Vad har vi här? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.
Ja, något sånt där.
Men alla är inte sån här långdistanscyklar, eller? Är det?
Nej, alla är inte långdistanscyklar. En del är vintercyklar, en del är pendlarcyklar, en del är sån här njutningscykel. Så att det...
Och vad ska vi använda för cyklar idag då?
Ja, idag tänkte vi använda de som vi kör absolut mest när vi kör långdistanscykling. Och de är ju framförallt tänkta att vara så lätta som går med tanke på omständigheterna, men också att vara bekväm att köra långt på. Vilket betyder att gärna någon form av bekväm sittställning utan att man tar allt för mycket vind. Men också gärna skärmar så att man kan köra i alla väder och sådär. Och bra fästen för att ha med sig packning. Så att då kan man ha med sig lite godis eller gel eller en smörgås. Och så kan man äta under tiden man cyklar.
Randonneur betyder långfärd på franska. Och i Sverige använder man det också kring att åka skidor. I randonneurcykling ska man vara självförsörjande. Man har alltså inte följebil och man ska cykla mellan vissa färdigbestämda punkter. Man har med stämpelkort som man ska stämpla under vägen. Och kontrollerna ligger i kanterna av rutten. Man stämplar till exempel på en kiosk eller bensinmack.
Så går man in och säger så här: hej, jag är en randonör, skulle jag kunna göra en stämpel i min lilla bok här? Och du kan titta lite konstigt på den då. Men så, och, ja, det låter charmigt. Och sen brukar de säga, oj vad långt ni har cyklat, brukar de säga också. Va? Det är oavsett om man har kört 5 mil eller om man har kört 50 eller 70 mil. Det brukar vara en standardgrej. Och sen brukar de också säga, oj vad lätta cyklar ni har, brukar de säga också. Men vad som är typiskt för de här randonnörloppen, det är att det är fixa sträckor man ska köra. Då. Den kortaste sträckan är 20 mil och sen finns det 30 mil, det finns 40 mil, det finns 60 mil och det finns 100 mil. Och sen finns det även någon som är längre. Och det hela började med att ett cykellopp i Frankrike som heter Paris-Brest-Paris. De hade problem med, jag tror, om jag har hört det hela rätt eller om det är bara en skröna, det vet jag inte, men att amerikanerna, att de bröt hela tiden då. Så därför behöver man fixa någon kvalificeringslopp inför det här då. Och det börjar man med att säga, ja men då måste ni köra 20, 30, 40 och 60 mil innan för att visa att ni klarar av det här då. Så behövde man ha fyra kvalificeringsloppen för det här då. Och sen har det vuxit så mycket så nu är det många som kör de här loppen som aldrig åker ner och åker Paris-Brest-Paris. Eller kör något annat lopp då. Så det började kring de här loppen i Frankrike. Och sen så spred det sig liksom över hela världen. Så nu cyklar folk de här loppen liksom i Australien, i Chile, i USA och så vidare. Man kan säga att typ för den här randonnörloppet att det är ingen tävling. Så det finns en maxtid, det finns en mintid. Men det är själva distansen som är utmaningen. Och poängen med att det finns en mintid också, det är att man liksom vill att folk ska bete sig bra ute i trafiken. För det är ju inga avlysta vägar, vi kör på vanliga vägar. Så vill inte att folk ska köra mot rött ljus, vill inte att de ska stanna och pinka i folks trädgårdar och så vidare. Så där finns det en mintid och sen finns det även en maxtid. Och maxtiden är ju till för att man ska liksom, ja, ska ha en utmaning också.
Orsaken till att ni vill göra det då? Jag tänker att det låter ju väldigt utmanande. Fysiskt men också mentalt. Varför har ni fastnat för det här?
Ja, men det är nog just det. Att det är mer än det fysiska. Du måste lära dig själv hur du fungerar och hur du fungerar tillsammans med andra. Det är ett äventyr. man råkar ut för tekniska svårigheter med cykeln eller så som du måste lösa. Du kör oavsett väder och det är svårigheter som man ska igenom, men på något sätt så blir det väldigt roligt också.
Jag tror att varför man börjar, det är ju för att det är en utmaning. Så det var jag. När jag hörde talas om att det fanns ett lopp i Frankrike som hette Paris-Brest-Paris och folk körde på natten och det var jättetufft och man hörde historier av de lite äldre i cykelklubben och tänkte, oj, det där vill jag göra då, va? Men sen visade det sig att vi tyckte det var så roligt så därför blev vi kvar. Så jag tror att många gör det en gång för en utmaning och sen så slutar man för att man gjorde utmaningen. Men vi blev kvar. Jag tror att det var för tycker roligt. Och för mig, jag tror att det är mycket det meditativa. Jag tycker att det är meditativt och trivsamt att köra långt. Och jag kan känna den här känslan i styret, när jag håller i styret och händerna. Och liksom vägen och även i benen när jag ställer mig upp för spacket. Det tycker jag är magiskt. Och sen så får jag uppleva de här årstidsväxlingarna med härliga sommarvinden eller vårvintern och gnistrande sol på. Ja, jag tycker det är underbart kul alltså. Och sen tror jag även det här att man liksom lär känna sina såna här dåliga sidor. Man säger att när man inte har man kört länge och kanske missat att äta lite grann då blir man lite trött och så blir man lite vresig och lite så här så man får hantera och se de här sidorna av sig själv och liksom och även kommunicera med andra människor i såna här förhållanden då, så att jag tycker det har varit jättekul alltså det tror jag är grejen.
Sen ser man ju väldigt mycket också. Man passerar de här loppen, de har man ju dragit på de ställena som man själv tycker är väldigt fina och små vägar och små orter man passerar och ställen som man kanske inte åker till normalt sett. Så man ser mycket både natur och ja, små gulliga ställen.
Det är något som är roligt för de här randonörerna finns ju då över hela världen. Och då kan man nog komma till ett annat land och då har det suttit några sådana här randonörer och putsat ihop de finaste sträckorna de kan hitta då. Och det finns något som vi kör ibland som heter sådana här permanenter. Och det är långa lopp som man kan köra när man vill. Och ett av mina sådana här bättre minnen det var när vi körde Grimpören. Så var det några gamla Tour de France-cyklister som hade plockat sina favoritsträckor från Tour de France och gjort en permanent den. Och en permanent, då kör man inte jättelångt varje dag, utan man kör typiskt kör man 20 mil i ministräckan då, men man är ute i många dagar då. Och det här var en bergspermanent, då kör man 13,5 mil för att det är så mycket berg. Så då fick vi cykla runt alla bergen som fanns i Frankrike och kom fram till en liten gullig bergsby någonstans och hittade något trivsamt café där och så vidare. Så jag tyckte det var hur roligt som helst. Vi har aldrig någonsin hittat de vägarna på egen hand.
Vi hoppar på cyklarna och ger oss ut på vägarna. Henrik i täten, jag efter och Åsa bakom mig på led. Det är ovant att kröka ryggen så lågt på den snabba cykeln och min ovana rumpa börjar snabbt ömma. Men fort går det och det finns en härlig frihetskänsla i att rulla fram på asfalten och grusvägarna. Efter några pulshöjande uppförsbackar får vi rulla neråt och tar en paus i Ragnhildsborg, alldeles vid Mälaren.
Nu när vi cyklade så cyklade du först, Henrik, och så höll du på liksom slog på din egen rumpa, pekade på marken, pekade med armarna till höger och vänster. Och jag förstod ganska snabbt att det här var någonting för att visa en varning för mig som cyklar bakom. Hur funkar det där?
När man cyklar så är det ofta så att det är svårt att höra varandra och det är svårt att hinna liksom uttrycka sig. Man ser någonting på vägen och säger att oj, vad är det här? Det här är en... Och sen så innan man hinner säga någonting då har personen bakom kört in i det. Då. Så därför är det kutym när man cyklar i grupp att man försöker peka. Då. Och fördelen är att man pekar på någonting, då behöver man inte liksom se exakt vad det är, men man bara ser att det är någonting som är, man inte bör köra på.
Ni cyklar väldigt, väldigt långt, men man pratar inte så mycket. Eller vad gör man när man...
Jo, men är det medvind så kan man ofta prata en stund. Men har man motvind så är det ju väldigt mycket vindbrus. Då är det väldigt svårt att hålla igång en konversation. Så att det varierar och det är lite av tjusningen också. Att ibland så är det socialt och då pratar man med varandra. Och ibland får man lite tid för sig själv. Och, ja, filosofera.
Man kan ju säga att om man cyklar ut och cyklar med en och samma person i 3 dygn och cyklar natt och dag och ut och kör 100 mil och det regnar och det är motvind och man är trött och så vidare. Så man lär känna varandra ganska väl och man kommer in på djupet och man lär känna sig själv väl också för den delen. Så att det, jag tycker det är en av tjusningarna att man med den här långfärdscyklingen.
Och sen har ju ni nu dagen till ära också identiska kläder på er.
Ja.
Där det står randonör och de är blåa tröjor med gula märken och svarta cykelbyxor, ja, och skor som liksom klackar i.
Ja,
berätta lite om vad man ska ha för kläder när man cyklar så här långt.
Det viktigaste när man har cyklat långt är att man ska vara med om ganska många olika temperaturer. Så det gäller väldigt flexibla kläder. Så att alla kör med typ cykelkläder.
Men ni har såna här cykelbyxor som har vaddering.
Just det.
Så att det blir lite skönare för rumpan.
Ja, exakt.
Och allt annat.
Ja, precis. Jo, nej, men det är ju också viktigt att man provar ut så att man hittar en modell som passar en själv och så.
Och där är en balans mellan ju tjockare en vaddering man har desto mer bekvämt blir det. Annars sen ju tjockare det är desto större risk att det blir för varmt. Och blir det för varmt så kan man ju få framförallt när det är varma dagar att man får liksom värmeeksem.
Här i Ute med P1 ska vi lämna cyklarna en stund för att återknyta till ett tidigare program som vi sände för 2 år sedan. Om ett projekt i Sjöbo där socialpsykiatrin samarbetar med Friluftsfrämjandet för att hjälpa långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa att komma ut och få återhämtning i naturen. Så här lät det då, hösten 2017.
Jag tror jag har någon som styr bra här bak.
Går det bra?
Ja.
Jag styr.
Jag har styrman där på.
Då är första paret upp här från vattnet. Hur var det där?
Magiskt.
Var det det?
Ja. Alltså, här ute är det så lugnt. Sen när man kommer upp runt, vad sa jag? Udden, ja. Då blåser det lite mer där borta. Men det är, ja, vi har sån tur med vädret varje gång.
Vi hörde deltagaren Tommy Jeppsson där och det här har nu utvecklats och finns inte längre bara i Sjöbo utan också i Ystad och Tommelilla. Och Therese Rosenqvist som är projektledare berättar att det finns flera olika anledningar till att satsningen har spridit sig.
Dels är det ju deltagarnas berättelser och också vi som vi ser hur mycket deltagarna växer. Både när man är ute och mellan gångerna i projektet. Det var någon som hade skrivit idag på sociala medier att ja, jag kan inte komma ut i skogen för jag har brutit benet. Men snälla, är det någon som vill komma hem och grilla över öppen eld i min trädgård? för att längtan är så stor ut.
Ja, det är fantastiskt. Och du säger det att det är många deltagare som påverkas positivt av det här. Johan Kristersson, du är en av dem. Hej!
Hej.
Hej, du får berätta hur det har varit för dig, för du är inte längre en del av projektet. Du var med från starten.
Ja, jag var väl med första vändan som deltagare. Vad det här har gjort för mig är ju svårt att beskriva. Det har ju, det som Therese säger, att man får en helt annan bild av allting. Och allting blir så mycket lättare. När det här projektet startade och jag gick med, då hade jag varit hemma i lite mer än ett år, tror jag. Och satt väl egentligen bara hemma och mådde dåligt. Men när man fick den här frågan, nej, men vill du hänga med ut? Så ja, kan jag väl göra. Varken bu eller bä, tänkte jag. Men efter första gången så började man redan längta efter andra gången. Så att man fick lite livslust igen, någonting att längta till. Jag vet att min sambo sa till och med att hon märkte på mig när det började närma sig de här träffarna. För helt plötsligt så kom jag upp, jag fick energi. Jag kunde liksom, helt plötsligt så kunde jag betala räkningar utan att jag hade någon som behövde pusha mig eller jag gick upp och tömde diskmaskinen och vi hade energi helt plötsligt som jag inte hade haft på väldigt länge.
Och vad i det här projektet tror du då var det som gjorde den stora skillnaden? Jag tänker det är både en social grej men också att man då kommer ut, får frisk luft, får göra saker ute i naturen. Vad var det för dig tror du?
Ja, men det är nog de stora punkterna. Det var ju det här att man hade någonting att komma till. Och det var just det här att det var liksom inga krav. De tvingade aldrig en till någonting. Och alla som var där var där på samma villkor. Jag vet, någon av träffarna så hade jag extremt mycket ångest. Jag bröt ihop totalt. Och ofta när du har mått dåligt en längre tid och du träffar dina gamla vänner och folk runt omkring, alltså när du börjar må dåligt och då ska de försöka hjälpa dig och ja, men det blir jättekonstigt. Men när du satt ute i skogen med de här som har gått igenom samma saker, de vet vad det innebär. Alltså när de kom fram och sättet de kom fram till en och hjälpte en, och det blev så mycket lättare. Och det här gjorde ju att man ville dit igen, för man kände att ja, men här kan jag faktiskt slappna av. Här kan jag bara få njuta av att vara ute i skogen med folk som vet hur jag känner, som vet vad jag går igenom.
Therese, när du hör det här, hur tänker du som är ledare för projektet?
Alltså det är ju precis det som vi ser när vi är ute med deltagarna. Just det här att hur livslusten återvänder i ögonen. Det var ju en av dem som var med i första omgången. Som faktiskt hade varit hemma för inlagd för ett suicidförsök. Där vår skidåkning och pulkaåkning var det som väckte liksom tillbaka någonting. Och just det här att ja, men de finner varandra och hur man vågar utmana sig själv att göra saker. När de liksom cyklar mountainbike rakt ut och bara, jag har inte cyklat på 4 år men det här var ju jätteroligt, och så ser man sig iväg liksom. Och en annan står lite med andan i halsen. Men ingen har skadat sig, utan alla är bara väldigt, väldigt lyckliga sen att oj, ja, men jag fixade detta. Och nu sist var det någon som sa att ja, jag hade bestämt mig att jag skulle inte sitta i någon kanot. Men det gjorde jag, och det är jag glad för nu, det gick ju bra, jag välte inte.
Mm. Men det låter ju väldigt, väldigt positivt det här. Finns det någonting, finns det någonting som ni har fått lära er den hårda vägen när det inte har varit så lätt?
Vi har nog varit duktiga från början och klappat oss på bröstet. Vi har tänkt väldigt basic, att hela det här nya projektet går också ut på att det här ska vara en naturupplevelse all inclusive, kallar vi det. För många av de här verksamheterna och cheferna vill att ja, men ni måste ju träna deltagarna att de ska ha med sig sin packning och de ska ha med sig fika och sådär. Och vi sa att nej, här börjar vi andra änden. Allting ska vara serverat. Det ska vara att bara kunna följa med ut, och vi erbjuder, fixar du inte att komma, nej men vi hämtar dig vid dörren, men bara du följer med ut. Och det har visat sig i slutändan att ja, men det var rätt väg att gå, för nu så kan de ju ta eget ansvar, nu kommer de med ryggsäcken packad.
Mm. Johan då, du har ju varit med under första omgången av det här, och sen har det hänt grejer. Berätta, du har engagerat dig mer än vad man kanske trodde du skulle göra från början.
Ja, det här projektet gjorde så att jag återfann min kärlek till utelivet och skogen och allt som har med det att göra. Så att jag efter det här projektet så gick jag in som ungdomsledare. För jag gick in i en grupp och hjälpte dem. Så att ja, nu har jag även lite egna täljkurser vissa kvällar för vuxna och så. Jag tror inte jag hade varit tillbaka så fort i arbetet som jag är. Jag är tillbaka 100% nu. Och jag tror inte jag hade varit tillbaka redan om det inte vore för det här.
Vill du höra programmet där vi följer med deltagarna ut och paddlar kanot, så finns det att lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Sök på Ute med P1 och leta dig fram till oktober 2017. Nu ska vi tillbaka till långdistanscyklisterna Åsa och Henrik Hittig i Södertälje. De anordnar så kallade randonörlopp där man cyklar från 20 upp till 100 mil.
Det är en fantastisk upplevelse att vara ute på de här små fina vägarna och se de här naturen. Man ser djur ganska ofta.
Det kan ju vara magiskt underbart. Alltså. Tempel om man kör en natt Så börjar man i sol, så har man solnedgång. Och sen när skymningen börjar komma så börjar djuren dyka upp. Man kan se liksom att ja, men där har vi lite rådjur och där kanske det är någon hare. Och sen så kan man se någon liten gris också. Så det, och sen så har man liksom att fåglarna börjar liksom tystna lite mer och man liksom, det skymmer mer och man, liksom, man ser silhuetterna. Och sen går det över, liksom, tystnaden blir helt bäckmörkt och man kör i natten. Och sen kommer man åt till morgonen och alltså, så börjar liksom det, fåglarna kvittar lite, börjar lite ljus, men de vågar ännu inte flyga då. Och sen så blir det lite ljusare till och liksom börjar liksom fåglarna röra sig och sen så kan man se någon liten älg som studsar ut där på vägen. Men det är ruggigt fint alltså.
Men när sover man då om man har cyklat hela natten? Om man vill ju komma fram eller man sover inte så mycket, eller hur?
Ja, vi har provat oss fram till hur mycket vi behöver sova. För det finns någon sorts optimum där. Men det, hela loppet går ju som sagt på tid. Så att klockan går ju även när man sover. Men om man inte sover alls så har jag märkt att då går det väldigt, väldigt långsamt. Så att för min del så måste jag sova minst 3 timmar per natt. Och sen kanske stoppet tar 5 timmar för att du äter någonting innan och så vidare. Kanske duschar och så, men...
Och de här långloppen så är det vanligt att man börjar på kvällen. Så det är vanligt att man hoppar över första natten när man cyklar de här riktigt långa loppen.
Kan man känna igen en randonör på klädseln eller?
Det är nog ganska lätt att känna igen en randonör. En väldigt karaktäristisk grej är att man har reflexväst på sig. Så att för att starta ett brevelopp så måste man ha en reflexväst med sig och den måste man ha på sig kvällstid då. Och sen kan man även titta på kläderna att en randonör har typiskt inte på sig de här klassiska Tour de France-tröjorna med mycket reklam utan ofta en liksom, mer en lite stilren tröja på sig utan reklam.
Det finns en viss retrokultur inom randonörcyklingen också, att man gillar de här gammaldags cyklar och kläder och...
För det är ju en fördom, eller det är jag som utomstående och inte cyklist för att höra att det finns ganska mycket regler kring hur man ska klä sig som landsvägscyklist. Vad säger ni om det?
Absolut, jo, men det finns ju sådana regler av respekt för sporten och sånt där. Man pratar om att man ska ha vita sockar och de får ha en viss längd och hjälmen ska man ta av sig när man lämnar cykeln och så vidare. Inom randonörcyklingen är det ju mer praktiskt för det mesta. Så att är det regnigt så är det helt okej att ha svarta sockar.
Så man blir inte helt utskrattad om man kommer som jag är klädd idag med så här löpartights och en munkjacka. Hade jag fått lite sneda blickar om jag hade kommit så här nu på ett randonörlopp?
Nej, det skulle jag inte säga. Däremot så skulle jag inte rekommendera att inte ha cykelbyxor om man ska cykla långt.
Man kan väl säga att randonörcykling är, till den här sporten så dras det väldigt många personer som gillar cyklar. Så man kommer man till starten i Paris-Brest får man se cyklar som man kanske aldrig sett innan. Det kan vara trehjulingar, det kan vara liggcyklar, det kan vara sådana som ser ut som sådana här Ahlgrens bilar. Och det kan även vara cyklar som man cyklar ståendes på. Man kan se cyklar som ser ut som de är från typ 20-talet med hängande lökar som någon har torkat. Så det är randonörcyklingen drar till sig många som älskar cyklar och bygga cyklar och gillar fina cyklar. Så att det tror jag är typiskt för randonörcyklingen.
Det här var det sista programmet från Ute med P1, men alla tidigare program från 2016 till idag finns att lyssna på som podd i appen Sveriges Radio Play. Och vi har pratat om allt från att leva på det som finns i naturen, om att åka skidor i flera månader, om matlagning utomhus, om hur man får med sig barnen ut, om fiske, vandring och att klättra, hur det är att vara scout, stugvärd och vinterbadare. Och mycket mer. Tack för att du har lyssnat.